Jag ska börja med att läsa ifrån Matteus evangeliet 18, 15-16. Om din broder eller syster har syndat, så gå och ställ honom emot väggen, enskilt mellan er. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder eller syster. Men om han inte lyssnar, tar du med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Syndat eller sårat, upplevelsen av att man blivit kränkt, felbehandlad eller inte respektfullt bemött. Det är många olika saker som vi som människor lägger in i situationer där vi kan uppleva de här olika erfarenheterna. Och jag tänker ibland, var går gränsen? Var går gränsen? Och vem kan bedöma vad som är rätt eller fel när en konflikt händer? Ofta när vi får de här erfarenheterna, vi som människor och individer, så väljer vi ofta att undvika konflikter. Och istället för att ta i situationen direkt, så bygger vi in bitterhet inom oss som då likt en sjukdom smittar ner våra själar. Och på något sätt skymmer sikten för att kunna se klart när det gäller att kunna förlåta. Att kunna försonas. Vi blir på något sätt beroende av att ha rätt. Och jag tänker någonstans att vi som är kristna, vi är kallade att leva ut försoningens väg. Främst för att Jesus själv har gett oss den instruktionen och följa det exemplet när det gäller de här frågorna. Och det finns inget undantag överhuvudtaget. Det finns ingen kompromiss. Det finns ingen gråzon. Det finns inget wiggle room alls ifrån Herren när det gäller det här. Vi behöver försona oss med varandra. Och det är det som är den grundläggande principen. Ibland är det jag själv som medvetet eller i min egen omedvetna dumhet sårar andra. Jag har jättemycket beteenden och personlighetseffekter som kan såra människor. Trots att jag inte vet om det. Så kan det också vara. Det kan vara att jag har en personlighetstyp och ett sätt som sårar människor. För att jag själv är inte medveten om att jag har de beteendemönsterna. Så om någon kommer till mig och säger, Samuel, du har gjort mig illa. Då behöver inte jag landa i att jag är den som måste ha rätt. Ja, men jag kunde inte veta, så du har ingen rätt att komma till mig och bla bla bla. Om en person känner sig sårad, så har Jesus kallat mig till att trots att jag inte var medveten inte, så ber jag om förlåtelse. För det är principen. För såret har blivit till. Det måste läkas. Så mitt beroende av att ha rätt i den situationen spelar ingen roll. Så en definition på den här synden att missa målet, det är en definition på synd, att vi missar målet. Och vad är målet? Jo, målet är att i det här fallet att leva i nåd och sanning och i förlåtelse och försoning med allt som utgör våra liv. Om jag är den som får till mig att jag kanske gjort en annan människa illa, ska jag då hålla fast vid mitt eget kött, mitt egos princip om att jag minsann inte kunde veta att mottagarna mina ord blev sårad. Och ge mig själv den moraliska överlägsenheten att se att jag faktiskt sårar. Vad är viktigast? Att få sista ordet i min egen subjektiva känsla av att ha eller vara rätt i var given situation. Eller att ge upp den tendensen och följa Jesus Kristus exempel. Jesus gick aldrig runt och sa att ja, jag är minsann bättre än dig. Han sa aldrig, jag är moraliskt överlägsen dig i det här scenariot. Han gav sitt liv. Han tog en tjänares gestalt. Var lydig hela vägen till korset. Där han blev oskyldigt dömd och dog för oss. Det är försoning. Så att man kan se det så här att även om jag inte ser vad du ser. Eller är som du är. Eller känner vad du känner. Så är jag villig att lägga dig åt sidan. På grund av att jag är kallad att älska dig. Så som jag älskar mig själv. Plus att jag ska älska till och med mina fiender. Jag ska älska dem som hatar mig. Och därför ger jag dig min intention att lyssna medvetet på din sida av myntet. Med intentionen att erkänna att ingen av oss kan alltid veta vad vi medvetet eller omedvetet gör som kan såra. Och därför ber jag dig om förlåtelse och vill nå försoning med dig. Detta oavsett om jag har rätt i sak eller inte angående ett scenario eller en situation. För när vi inte vill öppna den ödmjukhetens dörr så stänger vi ute Gud. Och den kärlek har då svårt att flöda fritt genom oss. För om vi är fyllda av bitterhet och hat, då stänger vi oss. Så försoningen och förlåtelsens princip är att öppna dörren så att den heliga andes kraft får flöda fritt mellan varandra. Som syskon, först och främst. Därför att de där ute känner igen oss på den kärleken vi ger varann. Så om kroppen inte älskar sig själv, hur ska den kärleken kunna kännas igen där ute av de som är i mörkret fortfarande? Vi har ett ansvar mot varann. Först mot oss själva och varann. Och är det då svårt ibland att lösa det enskilt så är vi en församling. För vi klarar inte det här själv. Ibland behöver vi ta hjälp av fler vittnen. Det är vad det handlar om. Att vi som syskon, vi är en familj på riktigt. Det här är ingen klubb. En församling är ingen klubb. Vi är familj och en familj har konflikter. Och de konflikterna måste vi lösa tillsammans. Så är det. Ni är mer min familj än många i min biologiska släkt. Det är ingen metafor. Det är ingen idé. Det är en verklighet. Tack Jesus för det. Jag ska fortsätta läsa härifrån Matteus evangeliet 5, 21-26. Ni har hört det sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Det är alltså Jesus som säger det här. Det här är serious business. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer du ihåg att din broder eller syster har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder eller syster och kom sen fram och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom eller henne på vägen. Annars kan han eller hon överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen. Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Det Jesus gör här är att han beskriver verklighetens andliga natur. Om jag fyller mitt hjärta med ilska, oförsonlighet och mörka tankar och känslor om min nästa, så kan man likna det med att jag genom livet självmant går och häller bensin över min egen kropp och tänder på i slutet av mitt liv. Det är självutplåning vi håller på med när vi lever i hat, bitterhet och försoning. Även småsinta grejer som vi kan tycka är trivialia. All negativitet som bottnar i våra hjärtan förgiftar oss. Det är självutplånande. Och det är därför han säger skyndsamt ta tag i sakerna och försonas. För att inte låta mörkret och fienden få plats att komma emellan oss och börja förgöra mellan oss. Satan älskar konflikter mellan kristna. Det är det bästa han vet. Han älskar skitsnack, skvaller, småsinthet. Det vi kan tycka inte är så farligt älskar han. För där får han plats. Vi måste förbjuda han tillträde i Jesu namn. Genom att leva i försoning och förlåtelse med varandra. I tanke, ord och handling. Så det finns inga ursäkter. Hans befallning är ju då att skyndsamt gå till vår nästa med intentionen. Och lösa konflikten och försonas. Varför? Jo, därför att det motsatta alltid ger samma frukt. Det handlar om en riktning vi väljer för att forma våra liv efter den här principen. Jag kan säga så här, nu har jag varit nikotinfri i 4 veckor. Jag har aldrig känt mig så arg som jag har gjort den senaste tiden. Jag har så mycket ilska inom mig som människa som jag upptäckt att jag har. Och jag har bara sagt, Gud, jag är en hycklare. Ska jag gå fram och prata om det här? Yes, det ska du. Varför? Därför att du är inte perfekt, Samuel. Därför att någonstans är det så här, det här är inga lätta saker. Vi behöver ha en ständigt pågående dialog med vår skapare för att kunna handskas i oss själva med de här grejerna. För den första striden vi har, den är alltid här inne. Alla konflikter som ni ser, Ukraina, Ryssland, Palestina, alla krig som har varit har börjat med Kain och Abel. Det börjar alltid med konflikten i oss, i konflikten till den nästa som på något sätt expanderar och blir till nationer som har ihjäl varandra för denna oförrätt. Det är alltid samma gift. Det är alltid samma djävulskap. Men det är alltid samma lösning. Det är alltid samma lösning på problemet och det är Jesus Kristus. Så vad är då den här kärleken då? Från 1 Korintierbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, så är jag bara en ekande brons eller en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, om jag har tro så jag kan flytta berg, men jag har ingen kärlek, då är jag ingenting. Ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, då vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. På engelska, kind, vänlig. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetierna ska försvinna. Tungomålen tystna. Kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del, profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. För när jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn, förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen så har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Och nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt så som jag själv har blivit fullkomligt känd. Så består nu tro och hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Att ha kärlekens lov som utlevd attityd i konfliktsituationer med Herrens hjälp leder alltid till försoning och förlåtelse. Oavsett den egna känslan av att ha rätt eller fel. Det är så lätt att låta omvärldens händelse skymma sikten, rädsla, fruktan som Kristoffer så visst pratade om innan. Alla konflikter som finns i vår värld utgår från det mörker som vi inte har försonat oss med här inne. Det är där det börjar. Det börjar alltid med våra egna inre attityder. Kärlekens lov är beskrivningen på den medicin, den kärlek vi behöver låta ta plats inom oss för att kunna bli agenter för Kristi exempel här och nu. Främst kring hur vi väljer att bemöta varann. När den kärleken då blir synlig och känns igen, då kommer folk att undra, vem är den här guden som fristaden tillber? Dessa kärleksfulla människor, var har de fångat det här? Hur kan de älska varann så mycket? Jo, de kan älska varann så mycket så att kärleken bara spiller över. Det är nådens ekonomi. Den tar aldrig slut. Aldrig någonsin, inte ett enda andetag tar den slut. Men det är upp till oss. Det är upp till oss att inte bara tro på Jesus utan att följa honom. Gå den vägen trots att det gör ont. Trots att det känns galet ibland. Trots att hela vårt förnuft säger att det här stämmer inte. Så går vi vägen trots den smärta det innebär. Därför att vi vet att någonstans där inne så är det bara han som kan. Lidande är inte bara dåligt. Utan det håller oss på banan. Så jag tackar dig Jesus Kristus för ditt ord. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss som församling att blicka inåt oss själva och göra upp med de eventuella saker som skymmer sikten för dig. Att om det finns någonting där, oavsett stort eller litet, som på något sätt gör ont, så är du vår läkare. Så hjälp oss att hela det, så vi kan möta varandra som en familj på riktigt och inte bara som en fin religiös idé på ett papper, utan som en sann verklighet där vi ser på varandra som syskon och där vi älskar varandra på riktigt och där vi försonas med varandra på riktigt och där vi vågar vara sårbara med varandra på riktigt, där vi vågar gråta och skratta och lida med och för varandra på riktigt. Tack Jesus. Amen.